Kapitel 20. Besök. In kom en kvinna helt klädd i vitt siden och silver. Hon stängde dörren bakom sig och lutade sig tillbaka mot den för att betrakta honom med de mörkaste ögon Mert någonsin hade sett. Hon var så vacker att han nästan glömde bort att andas. Hennes nattsvarta hår hölls tillbaka av ett tunt flätat silverband. Fast hon stod stilla utstrålade hon en gras som en annan kvinna bara möjligen skulle kunna uppnå i dansens virvlar. Han fick en vag känsla av att han hade sett henne förut, men sköt undan tanken. En sån kvinna kunde ingen man glömma. När du väl lagt på hullet lite ser du kanske bra ut, sa hon. Men som det är nu kanske du borde sätta på dig någonting. Ett ögonblick fortsatte Mert bara att stirra på henne. Sen insåg han med ens att han var naken. Blodröd i ansiktet stapplade han bort i sängen och drog filten runt sig som en mantel. Sedan till hälften föll, till hälften satte han sig på sängkanten. Jag ber om ursäkt för, jag menar jag, det vill säga, jag väntade mig inte, jag... Han tog ett djupt andetag. Jag hoppas ni ursäktar att ni fann mig på det här viset. Han kände fortfarande hur det hettade i kinderna. En kort stund önskade han att Rand, vad han än hade blivit, hade varit där och kunnat ge honom råd, eller till och med Perrin. De verkade aldrig ha några bekymmer med kvinnorna. Till och med flickor som mycket väl visste att Rand var i det närmaste trolovad med Egwene brukade titta stort efter honom. Och Perrins saktmod verkade de tycka var mjukt och tilldragande. Själv kunde han försöka med vad som helst. Han lyckades ändå alltid göra sig till åtlöje när det var flickor närvarande, precis som han hade nyss. Jag skulle inte ha besökt dig på det här sättet, Mert, om jag inte ändå hade råkat befinna mig här, i Vita tornet. Hon log, som om hon av någon anledning fann namnet roande, av en annan orsak, och jag ville få se dig också. Mert blev ånyo röd i ansiktet och drog filten hårdare om sig, men det verkade inte som om hon menat det som en pik. Hon gled fram till bordet, mer graciös än en svan. Du är hungrig. Nå, det är vad man kan vänta sig, med tanke på hur de sköter saker här. Se till att äta allt de ger dig. Du kommer att bli förvånad över hur snabbt du växer till dig och får tillbaka styrkan. Förlåt, sa Mert, men har vi träffats? Jag vill inte verka oförskämd, men ni verkar bekant. Hon tittade så länge på honom att han började vrida besvärat på sig. En kvinna som hon väntade sig förstås att man mindes henne. Du kanske har sett mig, sa hon. Någonstans. Kalla mig Celine. Hon la huvudet lätt på sned, som om hon väntade på att han skulle komma ihåg detta namn. Det rörde sig någonstans i utkanten av hans minne. Han måste ha hört det någon gång, men kunde inte komma ihåg när eller var. Är ni en HD, Celine? Nej. Hennes röst var mjuk, men hon uttalade ordet med märkligt eftertryck. Han betraktade henne och förmådde först nu uppfatta mer än bara hennes skönhet. Hon var nästan lika lång som han, slank och av rörelserna att döma även stark. Hur gammal hon kunde vara visste han inte. Ett år äldre än han, ett par, eller kanske så mycket som 10. Men hennes kinder var släta och mjuka. Runt halsen hade hon ett flätat silverband med släta stenar som passade ihop med det breda skärpet, men någon ormring hade hon inte. Det borde inte ha förvånat honom. Ingen HD förnekade i så klara ordalag vad hon var, men likväl tyckte han att det var märkligt. Det fanns någonting hos henne, självförtroendet, en närmast drottninglik medvetenhet om sin egen makt, och någonting annat som han förknippade med ACJ. Ni kan väl aldrig vara novis? Noviser var klädda i vitt, det visste han. Men att hon skulle vara novis kunde han inte tro på heller. Hon får Elaine att se ut som ett inställsamt våp. Elaine, ytterligare ett namn som flöt upp till ytan av hans medvetande. Knappast, sa Celine med antydan till ett leende. Låt oss säga att jag är någon vars intressen råkar sammanfalla med dina. Dessa Aesir tänker utnyttja dig. Men på det hela taget tror jag att du kommer att trivas med det och godta det. Du behöver knappast övertalning för att vilja söka efter storhet och ära. Utnyttja mig. Han mindes att han tänkt på det. Men om Rand, att Aesirna skulle utnyttja Rand, inte honom. De har väl ingen användning för mig, bränner mig. Hus, det kan de inte ha. Vad menar ni? Jag är ingen viktig person. Jag är inte till någon användning för någon annan än mig själv. Storhet, ära, vad för sorts ära? Jag visste att det skulle locka dig. Dig mest av alla. Hennes leende gjorde honom yr. Han drog handen genom håret och filten började glida, men han fångade den innan den hann falla. Hör nu här, de är inte intresserade av mig. Men jag blåste i hornet. Jag är bara en simpel bonde. De kanske tror att jag är bunden till Rand på något sätt. Nej, Varin sa. Han mindes inte riktigt vad Varin hade sagt. Eller Moraine. Men han trodde att de flesta Aesir Dare inte kände till Rand. Så ville han att det skulle förbli. Åtminstone tills han var långt härifrån. Bara en enkel kar från landet. Jag vill bara få se lite av världen innan jag får tillbaka till farsgubbens gård. Storhet? Vad menar hon med det? Celine skakade på huvudet som om hon hört hans tankar. Du är viktigare än du själv vet. Förvisso viktigare än dessa så kallade Aesir Dare vet. Du kan vinna storhet om du vet tillräckligt för att inte lita på dem. Ni tycks då sannligen inte lita på dem. Så kallade. En tanke slog ner i hans medvetande, men han förmådde inte uttala den högt. Är ni... Det var en anklagelse som man inte gärna uttalade mot någon. En mörk vän, sa Celine spefullt. Hon lät road, inte arg. Road och föraktfull. En av de ömkansvärda figurer som följer Baal Samon i tron att han ska skänka dem makt och odödlighet. Jag följer ingen. Det finns en man vid vars sida jag skulle kunna stå, men jag följer ingen. Mert gav till ett nervöst skratt. Nej, naturligtvis inte. Blod och aska. Vore hon en mörkvän skulle hon aldrig erkänna det. Om hon är det har hon förmodligen en förgiftad kniv någonstans. Han hade ett vagt minne av en kvinna klädd i förnäma kläder. En mörkvän med en dödlig dolk i sin smäckra hand. Det var inte alls så jag menade. Ni ser ut som en drottning. Det var det jag menade. Är ni en adelsdam? Mert. Du måste lära dig att lita på mig. Och jag kommer också att använda dig. Du är allt för misstänksam av dig för att jag ska försöka förneka det. Särskilt efter att du burit den där dolken. Men när jag använder dig kommer du att vinna rikedomar, makt och ära. Jag ska inte pressa dig. Jag har alltid ansett att män gör bättre ifrån sig om man övertygar dem istället för att tvinga dem. Dessa Aesir Dare inser inte ens hur viktig du är. Och han kommer att försöka avskräcka dig eller döda dig. Men jag kan ge dig det du önskar. Han, sa Mert vast. Döda mig? Ljus, det var Rand de var ute efter, inte mig. Hur kan hon känna till dolken? Men hela tornet har väl hört talas om den. Vem vill döda mig? Celine pressade samman läpparna som om hon hade sagt för mycket. Du vet vad du vill ha, Mert. Och jag vet det precis lika väl som du. Du måste välja vem du tror kan ge dig det. Jag erkänner att jag kommer att använda dig. Det skulle aldrig dessa Aesir Dare göra. Jag kan leda dig till rikedom och ära. De vill hålla dig i koppel tills du dör. Ni säger så mycket, sa Mert. Men hur ska jag kunna veta om något av det är sant? Hur ska jag kunna veta om jag kan lita mer på er än på dem? Genom att lyssna på vad de berättar för dig och vad de inte berättar. Kommer de att berätta att din far har varit i Tervallon? Farsgubben, här. En man vid namn Abel Coffin och en annan vid namn Tam Althor. Vad jag har hört var de mycket besvärliga och ville inte ge sig förrän de fick en audiens. De ville veta var du och dina vänner var någonstans. Och Jean-Jeans skickade dem tomhänta tillbaka till Tufloden. De fick inte ens veta om du levde eller ej. Kommer de att berätta det? Utom möjligen om du frågar. Kanske inte ens då. Inte om de tror att du ska ge dig av hemåt igen. Tror farsgubben att jag är död, sa Matt långsamt. Han kan få veta att du är i livet. Jag kan ordna det. Tänk på vem du ska lita på, Matt Coffin. Kommer de att berätta att Rand Althor i denna stund försöker fly och att hon som kallas Moraine jagar honom? Kommer de att berätta att svarta Aya hemsöker deras vita torn? Kommer de ens att berätta hur de tänker använda dig? Försöker Rand fly? Men kanske visste hon att Rand hade kundgjort att han var draken återfödd. Kanske visste hon det inte. Han tänkte inte tala om det för henne. Svarta Aya, blod och aska. Vem är ni, Celine? Om ni inte är någon HCD, vad är ni då? Hon log ett leende fullt av hemligheter. Kom bara ihåg att du har ett val. Du behöver inte vara marionett åt Vita tornet eller villebråd åt Balsamons mörkvänner. Världen är mer invecklad än du kan föreställa dig. Gör som dessa HCD önskar tills vidare. Men kom ihåg vad du har att välja mellan. Vill du göra det? Jag tycker inte att jag verkar ha mycket till val överhuvudtaget, sa han trumpet. Men jag gör väl det. Celines ansikte blev hårt. Vänligheten föll av hennes röst som ett torrt ormskinn. Väl, jag har inte kommit till dig på det här viset. Talat med dig så här för att få ett väl till svar, Matrim Coffin. Hon sträckte ut sin smala hand. Hennes hand var tom och halva rummet var mellan dem. Men han tryckte sig bakåt bort från hennes hand som om hon hade stått tätt in på honom med en dolk. Varför han reagerade så visste han inte riktigt. Han visste bara att hennes ögon rymde ett hot och han var övertygad om att det inte var ett tomt hot. Det började sticka i huden på honom och huvudvärken var tillbaka. I ett slag försvann både den stickande känslan och värken och Celine vred hastigt på huvudet som för att lyssna efter någonting på andra sidan väggen. Mellan hennes ögonbryn dök upp en liten rynka och hon sänkte handen. Rynkan försvann. Vi får talas vid igen, Mert. Jag har mycket att säga dig. Kom ihåg vad du har att välja mellan. Kom ihåg att det finns många som vill din död. Endast jag kan lova dig livet och dina önskningars fullbordan om du gör som jag säger. Hon gled ut ur rummet, lika tyst och graciöst som när hon kom in. Mert släppte ut ett långt andetag. Det rann svettdroppar ut efter hans kinder. Vem i ljusets namn är hon? En mörkvän kanske? Men när hon talade om Balsamon hade hon låtit lika föraktfull som när det gällde Aesir. En mörkvän omnämnde alltid Balsamon med samma vördnad som när någon annan talade om skaparen. Och hon hade inte sagt åt honom att förtiga hennes besök för Aesirna. Visst, tänkte han. Ursäkta Aesir, men det var en kvinna som kom för att hälsa på mig. Hon var inte någon HCD, men jag tror att hon kanske börjar använda kraften mot mig och hon sa att hon inte var någon mörkvän, men hon sa att ni tänker utnyttja mig och att svarta Aya finns i ert torn. Jo, och så nämnde hon att jag är en viktig person, men jag vet inte hur. Ni har väl ingenting emot att jag far härifrån nu? Att ge sig av verkade som en allt bättre idé för varje minut som gick. Han gled klumpigt ner från sängen och vacklade bort till klädskåpet, fortfarande insvept i filten. På skåpgolvet stod hans stövlar och rocken hängde på en krok. Där hängde också bältet med bältespåse och slidkniv. Det var bara en enkel kniv hemifrån med kraftig klinga, men den var minst lika användbar som en aldrig så förnäm dolk. Resten av hans kläder, två rejäla yllerrockar, tre par byxor, halvdussinet linneskjortor och underkläder, hade blivit borstade eller tvättade allt efter behov och låg prydligt hopvikta på hyllorna som upptog ena sidan av skåpets inre. Han kände på påsen som hängde från bältet, men den var tom. Dess innehåll låg i en hög på en av hyllorna, tillsammans med innehållet från hans fickor. Han föste undan en fjäder från en röd hök, en slät randig sten som han sparat för att han tyckte om färgen, rakkniven och fickkniven med benhandtag. Sen lyfte han ut sin mjuka skinnbörs och befriade den från några extra bågsträngar som han haft virade runt den. När han öppnade den visade det sig att hans minne denna gång varit helt tillförlitligt. Dessvärre. Två silvermarker och en handfull kopparslantar, muttrade han. Det kommer jag inte långt med. En gång i tiden skulle han ha sett det som en mindre förmögenhet. Men det var innan han lämnade Imonswall. Han hukade sig och kikade längre in på hyllan. Var är de? Han började bli rädd att Echidena hade kastat bort dem, precis som hans mor skulle ha gjort om hon hittat dem. Var? En stor lättnad kom över honom. Långt, långt bak, bakom elddonet och en rulle med snöre till snaror och liknande, låg hans båda tärningskoppar i läder. Det skallrade om dem när han drog fram dem, men han öppnade ändå de runda, tätslutande locken och tittade inuti. Allt var som det skulle. Fem tärningar med ingraverade symboler att spela krona med och fem med prickar. Tärningarna med prickar gick att använda till en mängd olika spel, men de flesta spelade helst krona. Med hjälp av de två kopparna och deras innehåll skulle hans två marker räcka mer än väl för att föra honom bort från Tarvalon. Bort från både Aesidena och Selin. En bestämd knackning på dörren följdes omedelbart av att den öppnades och Mert snodde hastigt runt. In i rummet kom den ärmelintronande och krönikornas väktarinna. Även utan den ärmelintronande spreda randiga ståla och väktarinnans smalare blå skulle han ha känt igen dem. Han hade bara sett dem en enda gång tidigare och det är lång väg från Tarvalon. Men de två mäktigaste kvinnorna i Aesidernas systraskap glömde han inte bort. Den ärmelintronande höjde på ögonbrynen vid åsynen av Mert som stod på golvet med filten hängande över axlarna och börsen och tärningskopparna i händerna. De där tror jag inte att du kommer att behöva på ett tag, min son, sa hon torrt. Lägg tillbaka dem och gå till sängs igen innan du stupar. Han tvekade, försökte räta på ryggen. Men just då bestämde sig knäna för att svikta och de två Aesidena betraktade honom med ögon som tycktes kunna läsa alla hans upproriska tankar. Han gjorde som han blivit tillsagt, med filten om sig i ett fast grepp med bägge händerna. Han la sig på sängen, rak som en planka, eftersom han inte visste vad annat han kunde göra. Hur känner du dig? Frågade den ärmelintronande hurtigt medan hon la ena handen på hans huvud. Han fick gåshud över hela kroppen. Hade hon gjort någonting med kraften? Eller var en ACDs beröring nog för att få honom att frysa? Jag mår bra, svarade han. Jag kan fara när som helst. Låt mig bara säga adjö till Egwene och Ninive så ska ni slippa ha mig rännande här. Jag menar, jag ska ge mig... moder, Moraine och Varin hade aldrig verkat bry sig särskilt mycket om hans språk, men detta var ju trots allt en ärmelintronande. Dumheter, sa den ärmelintronande. Hon drog fram stolen till sängen, satte sig ned och sa till Lin, Män har en irriterande förmåga att aldrig erkänna att de är sjuka förrän de är så illa däran att kvinnorna som ska ta hand om dem får dubbelt så mycket arbete. Sen påstår de sig vara friska alldeles för snart med samma resultat. Krönikornas väktarina kastade en blick åt Märts håll och nickade. Ja, moder, men pojken här kan ju nätt och jämnt stå på benen. Han kan inte gärna påstå att han är frisk. Men han har i varje fall ätit upp allting på brickan. Det skulle förvåna mig om han lämnat så mycket smulor att ens en sparv skulle vara intresserad. Och han är säkert fortfarande hungrig, om jag inte gissar helt fel. Jag skulle kunna se till att någon hämtar en pajmoder eller några kakor. Nej, jag tror att han har fått i sig så mycket som han kan behålla. Mer skulle inte tjäna något till om han bara får upp alltihop igen. Märt rynkade ögonbrynen. När man var sjuk blev man tydligen osynlig för kvinnorna, såvida de inte faktiskt talade med en. Och när de gjorde det drog de alltid bort 10 år från ens verkliga ålder. Ninive, hans mor, hans systrar, den ämelintronande, allesammans var likadana. Jag är inte det minsta hungrig, sa han. Jag mår utmärkt. Om jag bara får sätta på mig lite kläder kan jag visa hur frisk jag är. Jag lovar att jag är härifrån innan ni vet ordet av. Nu iakttog de honom båda två. Han harklade sig. Moder, den ämelintronande fnös. Du har just ätit en måltid för 5 och du ska äta 3 eller 4 sådana måltider om dagen i flera dagar till. Annars kommer du att svälta ihjäl. Du har blivit helad från den kraft som tog livet av varenda man, kvinna och barn i hela Aridol och som inte försvagats det minsta under de 2000 år som den har legat och väntat på att du skulle hitta den. Den var på väg att döda dig lika säkert som den dödade dem. Det är inte som att sticka sig på ett fiskben, pojke. Vi var själva nära att dö för att kunna rädda dig. Jag är inte hungrig, envisades han. Magen gav ifrån sig ett ljudligt kurrande som för att avslöja honom. Jag gjorde tydligen en riktig bedömning första gången jag såg dig, sa den ämelintronande. Jag visste med en gång att du skulle fly som en skrämd strömskata om du trodde att någon försökte hålla dig fast. Det var nog lika bra att jag vidtog vissa försiktighetsåtgärder. Han tittade misstänksamt på dem. Försiktighetsåtgärder? De återgäldade hans blick med fullkomligt lugn. Det kändes som om deras blickar naglade fast honom vid sängen. Ditt namn och en beskrivning av hur du ser ut har skickats till både brovakterna och handkaptenerna, sa den ämelintronande. Jag tänker inte försöka hålla kvar dig i själva tornet, men du lämnar inte Tjärvallon förrän du är frisk. Om du skulle försöka gömma dig i staden kommer hungern så småningom att driva dig tillbaka hit. Och gör den inte det ska vi nog hitta dig innan du hinner svälta ihjäl. Varför vill ni så gärna ha mig kvar? Frågade han uppfordrande. Han hörde Celines röst. De vill utnyttja dig. Vad bryr ni er om ifall jag svälter ihjäl eller ej? Jag kan nog klara mig själv. Den ämelintronande lät höra ett kort, glädjelöst skratt. Med 2 silvermarker och 1 handfull koppar, min son. Du skulle verkligen behöva ha tur med tärningarna för att kunna köpa all den mat du behöver under de närmaste dagarna. Vi helar inte människor bara för att de ska kasta bort våra mödor genom att dö medan de fortfarande behöver omvårdnad. Och dessutom kan du behöva helas igen. Igen? Men ni sa ju att ni redan hade helat mig. Varför skulle jag behöva helas igen? Min son, du bar dolken i månader. Jag tror att vi lyckades gräva ut vartenda spår av den ur dig. Men om vi missade ens minsta lilla korn kan det fortfarande bli din död. Och vem vet vad följderna blir av att du har haft den så länge? Om 1/2 år, eller rent av 1 år, önskar du kanske att det fanns en Aishide i närheten som kunde hela dig igen. Vill ni ha mig kvar här i 1 år, sa Märt vantroget med hög röst. Lin vred på sig och gav honom en skarp blick. Men den ämelintronande såg lika oberörd ut som någonsin.
Kanske inte så länge, min son, men i varje fall tillräckligt länge för att vi ska kunna vara säkra. Det borde du själv också vilja. Skulle du sätta segel i en båt om du inte visste om fogarna skulle hålla eller bordvirket var ruttet? Jag har aldrig haft särskilt mycket att göra med båtar, muttrade Mert. Eiseder ljög aldrig, men det var alldeles för många om och kanske för att han skulle vara nöjd. Jag har varit hemifrån länge, moder. Mina föräldrar tror antagligen att jag är död. Om du vill skriva ett brev till dem ska jag se till att det kommer fram till Imons Wall. Mert väntade på att hon skulle fortsätta, men det var allt. Tack, moder. Han lyckades åstadkomma ett litet skratt. Jag är nästan förvånad att farsgubben inte har kommit och letat efter mig. Det skulle just vara likt honom. Han var inte riktigt säker, men han tyckte att han uppfattade en viss tvekan hos den ärmelintronande innan hon svarade. Han har varit här. Lin talade med honom. Krönikornas väktarinna tog genast upp tråden. Vi visste inte var du var någonstans då, Mert. Det berättade jag för honom, och han for igen innan vinterstormarna började. Jag gav honom lite guld för att underlätta hemresan. Han skulle säkert bli glad över att få höra från dig, sa den ärmelintronande. Och det blir utan tvekan din mor också. Ge mig brevet när du har skrivit det, så ska jag se till att de får det. De hade berättat att hans far varit där, men han hade varit tvungen att fråga. Och de sa ingenting om Rands far. Kanske för att de inte trodde att jag brydde mig om det, och kanske för att... Bränner mig, jag vet inte. Vem vet någonting när det gäller Aesir Dare? Jag reste tillsammans med en vän, moder, Rand Althor. Ni minns honom säkert. Vet ni hur det är med honom? Jag slår vad om att hans far också är orolig. Så vitt jag vet är det ingen fara med pojken, sa den ärmelintronande. Men vem vet? Jag har bara träffat honom en gång. Vid samma tillfälle som jag träffade dig, i Faldara. Hon vände sig till Lin. En liten bit paj skulle nog vara bra för honom, Lin. Och någonting att fukta strupen med om han skulle fortsätta prata så här. Vill du se till att någon kommer med det? Som ni befaller, moder, muttrade den högresta Eichedén och lämnade rummet. När den ärmelintronande återvände sig mot Mert var det med ett leende på läpparna, men hennes ögon var som blå isbitar. Det finns sådant som det kan vara farligt för dig att nämna, till och med inför Lin. Fler män har dött på grund av en ostyrig tunga än av plötsliga stormar. Farligt, moder. Hans mun kändes plötsligt alldeles torr, men han motstod lusten att slicka sig om läpparna. Ljus, hur mycket vet hon om Rand? Om bara inte Moraine hade varit så förtvivlat hemlighetsfull. Moder, jag vet ingenting som kan vara farligt. Jag kan ett och jämt komma ihåg hälften av vad jag faktiskt vet. Kommer du ihåg hornet? Vad då för horn, moder? Hon rörde sig så snabbt att han knappt han uppfattade och stod plötsligt lutad över honom. Försöker du att spela dum inför mig, pojke, ska jag se till att du får anledning att ropa efter mamma. Jag har inte tid med barnsliga lekar och det har inte du heller. Nå, svara mig nu. Kommer du ihåg hornet? Mert hade dragit filten tätt omkring sig och fick svälja innan han fick fram sitt svar. Ja, moder. Hon verkade slappna av, om än aldrig så lite, och Mert ruskade lätt på huvudet. Det kändes som om han precis blivit tillåten att lyfta det från stupstocken. Bra. Det är bra, Mert. Hon satte sig långsamt igen, hela tiden med blicken fäst vid honom. Vet du att du är bunden vid hornet? Han formade tyst ordet bunden med läpparna och hon nickade. Jag trodde nog att du inte visste det. Du var den första som blåste i Valeres horn efter att det hittats. För dig kan det kalla upp döda hjältar ur gravens djup. För alla andra är det bara ett horn, så länge du lever. Han tog ett djupt andetag. Så länge jag lever, sa han tonlöst, och den ärmelintronande nickade. Ni kunde ha låtit mig dö. Hon nickade igen. I så fall kunde ni låta vem som helst blåsa i det. Ännu en nick. Blod och aska. Ni vill att jag ska blåsa i det åt er. När sista striden kommer vill ni att jag ska kalla tillbaka de döda hjältarna från graven för att de ska kämpa mot den svarta åt er. Blod och aska. Hon satte ena armbågen mot stolens armstöd och lutade hakan mot handen. Inte en sekund vek hennes blick från hans ansikte. Skulle du föredra det andra alternativet? Han rynkade undrande pannan. Sen mindes han vad det andra alternativet innebar. Om någon annan skulle kunna blåsa i hornet. Ni vill att jag ska blåsa i hornet. Då blåser jag i hornet. Jag sa aldrig att jag inte tänkte göra det, eller hur? Den ärmelintronande suckade uppgivet. Du påminner mig om min morbror Johan. Han lät sig aldrig bindas vid någonting. Han var också förtjust i hasardspel och ville mycket hellre vara ute och roa sig än arbeta. Han dog när han räddade några barn ur ett brinnande hus. Han gick tillbaka in gång på gång, så länge någon fanns kvar där inne. Är du som han, Mert? Är du på plats när lågorna flammar som högst? Han kunde inte möta hennes blick. Han studerade sina fingrar och plockade besvärat med filten. Jag är ingen hjälte. Jag gör vad jag måste göra, men jag är ingen hjälte. De flesta av dem som vi kallar för hjältar är just sådana som gjort vad de varit tvungna att göra. Jag förmodar att det får duga. För stunden. Du får inte nämna hornet för någon annan, min son. Och inte ditt band till det heller. För stunden, tänkte han. Det bränner mig allt du får, nu eller senare. Bränner mig. Jag tänker väl inte berätta för alla. Hon lyfte ett ögonbryn och han började om med stillsammare ton. Jag vill inte berätta det för någon. Jag önskar att ingen visste om det. Varför vill ni hålla det så hemligt? Litar ni inte på era Aes Sedair? Ett tag trodde han att han hade gått för långt. Hennes min stelnade och hennes blick skulle ha kunnat klyva en sten. Om jag hade kunnat se till att du och jag var de enda som visste, sa hon med kylig röst, så skulle jag ha gjort det. Ju fler som känner till någonting, desto mer sprider det sig, hur god vilja man än må ha. De flesta tror att Valeris horn hör hemma i sagornas värld, och de som vet bättre tror att någon av hornsökarna ska hitta det. Men Shaul Gull vet att det är funnet, och det innebär att åtminstone några mörkvänner också vet det. Däremot vet de inte var det finns, och, om ljuset skiner på oss, inte heller att det var du som blåste i det. Vill du verkligen bli jagad av mörkvännerna? Av halmen eller andra skuggans yngel. De vill ha hornet, det måste du veta. Det fullgör sitt syfte lika väl i skuggans tjänst som i ljusets. Men om det ska kunna tjäna dem måste de ha dig med eller döda dig. Vill du ta den risken? Matt önskade att han haft en filt till och kanske ett dumtäcke dessutom. Det kändes plötsligt mycket kallt i rummet. Menar ni att mörkvännerna skulle kunna komma efter mig här? Jag trodde att vita tornet var säkert. Han kom ihåg vad Celine hade sagt om svarta Aya och undrade vad den ärmelintronande skulle säga om han nämnde det. Ett nog så gott skäl att stanna här, inte sant? Hon reste sig upp och rättade till sina kjolar. Vila, min son. Du känner dig snart mycket bättre. Vila. Hon stängde mjukt dörren efter sig. En lång stund låg Mert bara och stirrade upp i taket. Han märkte knappt när en tjänstekvinna kom med hans pajbit och en ny kanna med mjölk. När hon gick tog hon med sig brickan och de tomma faten. Doften av äpplen och kryddor fick hans mage att kurra ljudligt, men han ignorerade den. Den ärmelintronande trodde att hon hade honom som ett får i en folla. Och Kjellin, vem i ljusets namn är hon? Vad vill hon? Om vissa saker hade Kjellin haft rätt. Men den ärmelintronande hade faktiskt erkänt att hon tänkte utnyttja honom. Och till vad? På sätt och vis. Men det fanns alldeles för många luckor i vad hon berättat för att Mert skulle känna sig till freds. Alldeles för många luckor där någon dödlig överraskning kunde dölja sig. Den ärmelintronande ville ha någonting, och det ville Kjellin också. Och han var repet som de använde i sin dragkamp. Hellre mötte han vilda trollocker än han var fångad mellan de båda. Det måste finnas ett sätt att komma bort från Tarvalon, ett sätt att fly ur bådas grepp. Om han väl kom över floden skulle han kunna hålla sig borta från Aes Sedai och från Kjellin. Och från mörkvänner också, det var han övertygad om. Något sätt måste det finnas. Han måste bara fundera på problemet ur varje tänkbar synvinkel. På bordet kallnade pajen.